Idag är ingen mindre än artisten och skådsen Martin Stenmark hos mig. Han är även en het singel. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket, Bathina. Trevligt att få vara här hos dig.
Trevligt att höra att man är hotty hotty också.
Jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det, kan jag säga. Men jag tittar ner bordet nu när du tittar på mig, så kan vi fortsätta.
Eller bara så hotty, du känns ju varm. Jag menar, du har ju mössan på huvudet.
Jag känner att det kanske inte var helt rätt drag just nu. Det kommer nog åka av under intervjun. Du skrattar jättegott. Jag vet, men det är så här, ja. Ebba försöker hålla sin youngster-hipster-grej kvar. Jag har ju inte ens hår kvar, så varför har jag mössa på mig?
Nej, men det enda man fostrar barnen med när de är hemma är så här, man kan väl inte gå runt med en mössa inomhus?
Ja, det har jag faktiskt aldrig dragit hemma.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Martin, välkommen hit till podden. Jag har ju frågat dig förut och ibland får man ju tjata på vissa gäster, men du var ju rätt lätt att få hit, skulle jag säga.
Nej, men jag tycker du är härlig. Jag tycker du är ganska rakt på sak också. Det är ganska skönt. Det är så mycket krusiduller med allt hela tiden. Och här är det inte det. Så därför, då kan det vara... Fan, kör bara.
Och vad jag känner med dig också, Martin. Att det var liksom ingen krusiduller. Du bara, okej, men jag kommer. Ja, men vad skönt. Jag slapp liksom irritera mig och tjata liksom.
Är det...
Och så nej, så är det inte alltid faktiskt. Men vissa ska ju vara hard to get. Så är det ju alltid. Mm. Och jag är lite som du. Jag försöker bara göra det enkelt för människor. Mm. Varför ska man behöva göra det svårt? Om någon vill att man ska ställa upp på någonting, vad det än är, även om jag ibland kan tycka, fast det orkar jag inte eller sådär, så tänker jag så här, gör det ändå, för att tänk på hur du själv vill att människor ska bemöta dig i olika situationer. Du känna så ibland?
Jo, men så kan jag göra. Sen måste det ju vara grundat i att man faktiskt vill göra det eller tycker att det är en okej grej. Hade du frågat mig när jag var 25 kanske, då hade det nog varit mer ett, du vet, ett måste att göra. Att jag liksom, hon kanske inte gillar mig om jag säger nej. Men så är det inte längre, utan nu utgår jag från mig själv. Men, jag tycker fan, nej, men man kan väl vara lite skön.
Lite bjussig.
Ja, det tycker jag. Det får man tillbaka sen.
Vi två bjussiga personer, det gillar jag. Mm. Det gillar jag att höra, tänkte jag säga.
Men... Du är superbjussig, Bathina.
Jaha, hur vet bjussig. Du det?
Nej, men bara, jag ville bara säga det till dig. Så att du kände dig lite bra.
Inte vad du menar. Jag bara, äntligen får man höra en komplimang.
Hur menar du då? Nej, men du vill,
men den kommer inte från hjärtat.
Ja, men du är väl ändå bjussig. Du säger väl bra grejer till folk.
Ja, det hoppas jag.
Jag har ju hört dig säga det flera
raka
gånger.
Raka saker också. Säger.
Ja, men...
Det är rätt rakt.
Ja, men hellre att det är rakt och att det är på riktigt än det där andra som man inte riktigt förstår, tror jag.
Har du varit med om mycket sånt i ditt liv? Mycket sånt där som du inte förstår?
Ja, det tycker jag absolut. Men det blir ju, man har det här jobbet och det går ju upp och ner vart man är på skalan och sådär. Och när det går jättebra, då är det jättemånga som vill tycker att vad bra du är. Fast det är något som skaver riktigt lite sådär liksom. Finns en baktanke. Men sen när det går neråt, det är då man märker liksom när man kanske inte är lika het. De som finns kvar där, de är ju for life.
Då tystnar musiken, tänkte jag säga. Oh, då tystnar telefonerna framförallt.
Ja, är det en ny låt kanske?
Tystnar telefonen.
Ja. Men överlag så är det väl så med människor. Att de som finns där, det är jättelätt att ha många när det går. Men uppåt det går bra, bra. Men de som är kvar när det går neråt, det är ju, de ska man ha kvar.
Det är de man ska hålla i när åskan går.
Precis.
Och det vet man ju inte förrän åskan går, så att säga. Men då vet man det till nästa gång åskan går.
Ja.
Men innan vi kommer in på karriär och ditt liv och allt det där, så vill jag gärna höra om din uppväxt och vem du är. Jag vet så lite om dig.
Okej, jag växte upp i en familj med en mamma som träffade lite olika män i olika sammanhang. Alla barnen bodde under lång tid hemma hos mamma, men det blev nya pappor, så till slut hade hon samlat på sig 11 barn.
Som hon själv hade fött ut?
Hon födde ut, ja, precis.
Jag bara, vi är 9 syskon, jag bara, finns det någon värre än min egen
mamma? Ja, så är det, kan jag säga. Mamma drog fram 11, inga tvillingar. Flyttade väldigt mycket. Jag skrev en hel låt en gång, en föreställning om alla adresser jag bott på. Så det höll en hel låt, helt sjukt. Många skolor, alltså flera gånger per år bytte vi skolor och sådär. Så att ganska rastlös själ, och det satte ju sina spår såklart. Men också väldigt fin sammanhållning med alla oss syskon. Även om vi är spridda i hela Sverige nu och har vuxit upp och har... våra liv och fått barn och barnbarn, vissa utav oss sådär, så finns det ändå en stark sammanhållning.
Får man fråga hur många papper heter barnen?
På mammas sida 4 stycken. Så vi är 4 kullar.
Och vilken kull tillhör du?
Jag tillhör kull 2. Så jag är näst äldst. Mamma hade barn med Mikael innan hon träffade min pappa Mats. Och då fick hon 3 barn. Sen kom nästa Mats med Zäta. Och då fick hon 3 barn till med honom. Efter det så drog hon till London. Stod på någon pub någonstans. Drack öl och såg Eric, irländaren, som var en fräsare och cool snubbe. Och så tog väl de en öl där. Och hon sa, jo, jag har 7 barn. Ska vi, du och jag kanske? Jo, så han flyttade hit och så skaffade de 4 barn till. Så att, ja, tyvärr finns hon ju inte längre, men för det var alltid väldigt kul att prata med henne om hennes dating-sessioner och sådär. Men, ja, men så är det.
Och vad hände med Eric?
Eric tyvärr finns inte heller kvar i livet, för mamma gick ju bort ganska tidigt. Hon, cancer som så många andra, så att hon gick bort vid 51 års ålder och... är länge sedan nu.
Och hur gammal var det yngsta barnet då?
Då var han 9, måste han ha varit, va? Här borde jag ju veta. Känns som man förtränger vissa grejer. Men 9 var nog.
Men så Eric fick ta hand om den sista kullen? 4 barn?
Ja, inte ens så. Utan det var mer vi syskon som tog hand om varandra. Det kan jag tänka mig, svår situation. Liksom, och det här med att någon går bort och det. Så att, men vi har varit väldigt... hjälpa varandra, syskonen, har det varit.
Och hur är det med den sista kullen idag? Jag tänker mamma som går bort och sen pappa som kanske inte är lika närvarande längre. Har de klarat sig bra?
Verkligen. De är toppen bra med hela gänget. Vi har ju liksom, det är en kock och det är en proffsboxare och det är någon blivande marinbiolog och någon... Vi kan ju driva ett helt samhälle med alla funktioner vi har bland våra syskon. Det är ju så, det finns liksom en från alla delar liksom. Så att, men alla mår bra och är...
Ni bygger samhällspusslet.
Ja, vi skulle kunna göra det. Om vi fick en liten plätt jord mitt i Sverige och så skulle det vara så här, okej, vi slänger in en familj. Kan man få det här att fungera? Ja, det skulle vi kunna göra. Det är skönt.
Och så dansar vi och sjunger lite på kvällen.
Ja, men jag kan ju stå för det då. Och så kan jag vara lite mer så här hard labor. Jag gillar ju så här, hugga ner träd och gå och dra det och bygga sånt där. Då kan jag vara lite mer, ja men jag kan sjunga på kvällen och så kan jag vara så här en muskelpersonen som gör tunga saker på dagen.
Jag tänker att... Jag tänker,
det var konstigaste beskrivningen jag någonsin hört om mig själv.
Ska vi gå vidare?
Ja, jag vill gärna. Klipp bort det där.
Nej, här ska det inte klippas bort något. Vi är nio syskon med samma mamma och pappa. Sju systrar och två bröder. Och vi växte upp i förort då, kan man säga, Uppsala. Och levde typ på socialbidrag och allt vad det nu heter. Men i Sverige tycker jag ändå så att... Jag är så tacksam för det. Man går i skolan och man håller på med sin idrott och det är fritidsgårdar. Det fanns alltid en sysselsättning och man får mat i skolan. Och
absolut.
Och så kom man hem och så fanns det alltid mat och tvätten var struken. Så att jag har aldrig känt att jag har varit fattig.
Nej.
För jag har alltid varit sysselsatt med någonting. Om det inte har varit med kompisar så har det varit med sporten.
Ja.
Visst, man kunde inte resa till de här fina ställena, men de känner man ju inte ens till. Va? Ja, exakt.
Just det.
Proffs i handboll.
Ja.
Har jag lurat i barnen i alla fall.
Ja, det var.
Så var min uppväxt. Ja. Den var ju såklart stökig och det var många barn och vi bodde på 110 kvadratmeter, 11 personer och sådär.
Jag kan ju känna igen mig lite som du också, sådär, att man, vi hade också tajt med pengar verkligen, sådär, och fattig, man kände sig, vi hade ju inga pengar över till något speciellt och det var alltid kris i slutet på månaden.
Ja. Innan barnbidraget kom så
hade du någonsin eget rum?
Vi bodde i en annan förort när jag växte upp, när jag var 9-10, då var vi bara 3-4 syskon.
Ja.
Eller 4-5. Jag kommer inte ihåg, strunt samma.
Du låter som mig, man vet ungefär.
Man vet inte. Och då bodde vi en femma och då hade jag eget rum och min bror hade eget rum. Så var det 2 syskon som delade och något var nyfött.
Ja.
Sen fortsatte ju den här barnaskaran växa. Men jag hade ju redan vant mig vid ett eget rum som 10-åring. Så det var ju ingenting som jag ville ändra på när jag var 13-14. Så när vi flyttade till ett annat område så var det exakt samma samma storlek på.
Men hur kunde du få ett eget rum? För mig var det helt omöjligt.
Eller på det här parradhuset. Ja. Jag förstår ju att jag kämpade för min egen överlevnad. Men sen kanske jag har svårt att förstå att mamma inte tvingade mig att ha
och släppa, jag fattar.
Men samtidigt var det ju så svårt för att jag hade haft ett eget rum sedan jag var 8-9 år gammal.
Och du var ju också aspirerande handbollsproffs. Så att du behövde din plats.
Jag behövde min sömn.
Det var jätteviktigt. De la alla sina förhoppningar på dig. Upplevde du någon gång höjden av lycka? Det kommer jag aldrig glömma. Då hade jag flyttat hemifrån. Men en av mina yngre syskon då, från sista kullen där, Olle, kom ihåg. Det fanns en garderob som användes. Vi pratade, vad är en garderob? 2 kvadrat, du vet, utan fönster. Du vet, det hänger så här, stänger, man hänger in grejer. När de beslutade att okej, Olle får bo i garderoben. Och han var så jävla lycklig. På det. Jag har aldrig sett en gladare unge. Han ska ha, och han planerade att han skulle köpa en sköldpadda och ha där inne. Jag bara, och han, då kom jag hem, då var jag lite äldre liksom, kom tillbaka och hälsade på. Bara, men hur... Får du platt? Du får inte ens in sängen där. Nej, men jag kommer klippa till en madrass. Så att det är liksom,
okay. Han ville bara ha sin egna sfär.
Ja,
och det var så här, förstår inte de som inte har haft det. Jag fattar det. För min syster då, som är 2 år yngre än vad jag är.
Ja.
Hon var ju då, när jag var 14, 15, då var hon 13. Och hon ville så gärna ett eget rum. Och jag förstår det. För hon bodde då med de här 3 syskonen i ett rum. Och så var det säkert någon unge som ibland sov på en madrass i det sovrummet. Och där hade vi ett litet förråd. För vi bodde då i ett radhus. När vi flyttade från Gränby till Stenhagen. Och på nedre plan så fanns det ett litet förråd. Och hon verkligen ville tjata till sig att få till ett rum i det här förrådet. Och då var det ju, ser man, du vet, de går in i förrådet. Som du säger, på så här 2... gånger 1 kvadratmeter.
Ja.
Så såg du ju också trappan.
Ja, det var ett sånt. Det var,
ja,
ett sånt. Det var en Harry Potter-trappa.
Ja, men alltså, för trappan gick ju in i garderoben.
Ja, jag fattar.
Så jag fattade, man kunde ju knappt stå i den här garderoben. Men hon ville så gärna, nu blev det ju inte så, sen flyttade vi till en annan lägenhet och sådär. Och efter så tog det bara några år innan man själv flyttade där hemifrån. Men jag kommer ihåg hur hon tjatade och bråkade om att få det egna utrymmet till sig själv. Och det är jobbigt när man växer upp och är så många syskon. För man får liksom, Man får inga andrum. Och det är så svårt för folk att förstå. Och jag vet till exempel Gunilla von Platen som jag intervjuat. De var ju 8-9 syskon också.
Mm.
Och hon satt ju på toaletten och gjorde läxorna. Det var ju hennes liksom enda gång hon fick vara i fred.
Det var det jag tänkte säga. För det var ju det. Jag hade ju aldrig eget rum. Det var ju liksom alltid en eller två gånger till. Jag körde ju toaletten. Och så fanns det alltid, det var ju alltid något spädbarn. Så det fanns ju, du vet, så över badkaret var det så här man ställde där man bytte och grejer. Där stod jag och gjorde läxorna liksom. Man hörde knacka på dörren. Jag bara, jag har min halvtimme här. That's it. Så det är så här. Nej, jag är inte klar.
Öppna dörren, bajsa på mig.
Ja, men vet du vad? Ja, ja, men
jag har... Det skiter jag i. Ja,
en gång låste jag in mig och min brorsa blev tokig och slog sönder dörren med ett baseballträ. Så att du vet, som Shining, du vet, när jag börjar slå sönder, det kommer igenom.
Men hur överlevde din mamma allt det här?
Ja, jag vet inte. Jag tror att hon liksom... jag vet inte. Hon...
Vad jobbade hon, eller var hon hemma?
Hon var ju alltid gravid när jag växte upp. Och så visade sig efteråt då när jag liksom blev äldre och började förstå. Jag insåg att hon måste ju ha någon slags utbildning. Ett tag jobbade hon som lärare i så här, typ barnkunskap. Jag bara, det var helt sjukt. Då var det. Så jag tror att det var det hon hade. Jag måste kolla det här ordentligt. Jag tror att det var hennes utbildning.
Jag kommer ihåg när vi växte upp så att man köpte så här glass från glassbilen, så försökte jag så här gömma glasspinnarna i frysen bara för att ingen annan skulle fatta lika många som jag. Jag fick höra det inte så länge sedan, jag berättade i podden också, att min syster sa det till mig bara för något år sedan att du trodde du var så jävla bra på att gömma de där glasspinnarna, men de hittade jag rätt snabbt. Jag bara, din jävla. Så hela tiden skulle man ju roffa åt sig. Var det så här, 5 apelsiner kvar i skålen, var det ju bäst att ta en apelsin. Annars så visste man att skulle man gå in i köket efter en timme så var de definitivt borta.
Fan, vi är så lika. Jag hade också ett extra skafferi. Och tänkte jag, om man tar bort, precis, var femte grej kunde man ta bort utan att det märktes. Åh, herregud. Men jag, samtidigt så är det, jag skulle inte vilja ha det annorlunda.
Hjälpte du din mamma ekonomiskt sen du blev äldre och tjänade pengar?
Ja, men det var jag tvungen att göra, för det var ju kaos. Det var det verkligen. Så det var kaos. Det var inte hennes starkaste sida eller hennes bästa gren, ekonomi. Så att det var på typ ruinens brant hela tiden. Men tack vare att hon fick hjälp av sin pappa. Han måste ju, stackarn, alltså, shit. För hon körde ju bara på hela tiden. När jag blev stor, då blev det när jag flyttade till Stockholm. För det, när jag, från att jag var 13 så bestämde jag mig för att flytta till min pappa i Örebro. Därav, det är där jag bott längst också. Och då har det blivit så att Örebro har det blivit en platsen jag kallar hemma nästan, för där många år, även om jag inte är född där, så har det blivit liksom hemma.
Hur kom det sig att du flyttade till din pappa?
Jag bara kände att jag orkar inte mer kaos. Eller att det var så mycket grejer hela tiden. Och jag skulle få ett eget rum om jag flyttade dit. Jag bodde stort ute på landet och det kändes helt naturligt. Och min mamma, hon fixade och trixade, men hon var också väldigt så här, sa det tidigt. När du är 12 då kan du få bestämma själv liksom vart du vill bo. Så att jag hade redan bestämt mig. När jag var 11 kom jag, och då hade jag samtalet med henne och sa, när jag är 12 då vill jag flytta till pappa. Jag kommer ihåg att jag frågade pappa också någon gång när vi var där och hälsade på sommaren. Så jag skulle nog vilja flytta hit. Ja, men det är klart att få det. Liksom. Så jag hade redan bestämt mig. Och sen av olika anledningar bestämde hon sig att flytta till England och London. Och då hängde mina, i min lilla kull då, jag har 2 syskon som är helsyskon, då hängde de med och flyttade till pappa också. Så då åkte vi dit hela tiden. Men då efteråt sen då så fick jag jobb i Stockholm när jag blev äldre och var klar med gymnasiet och sådär i Örebro. Och då blev det så, då fick jag hjälpa till med när jag väl var där. Tog de räkningar som var längst gånget. De som var på väg till inkasso, de tog jag. Det var den nivån.
Men din pappa tog alltså hand om 3 barn sen?
Ja, och så
fick... Så du var ju aldrig ensam hos din pappa, utan nej, du hade alltid dina helsyskon med dig.
Precis.
Har du bäst relation med dem idag?
Ja, men det är blandat verkligen nere. Så att när man är så många, då måste väl du också, nu är ju ni helsyskon då kanske, men det är något annat, det är några energier som är helt avgörande. Jag har jätte med de flesta av mina, men de jag pratar med ofta, de kommer från olika kullar.
Faktiskt. Ja, absolut. Ibland behöver du inte ha att göra med man är hel eller inte.
Nej, nej, nej.
Det är som
nej.
Du säger, de energier gör vem ja. Man är mest lik och
ja.
Trivs man bäst med.
Ja, lättast att prata med. Ja.
Lever din pappa idag?
Ja, gör.
Så du har ändå
en
förälder kvar?
Jajamensan. Nej, men det är... Han bor i Lindesberg. Ujujuj, Närkeslätten. Håller på, han pratar inte så, men jo, lite gör han faktiskt. Han har hamnat där.
Ja. Och hur var det med kamrater i skolan? Vågar du ta hem dem? Man ville ju helst inte att kompisarna skulle komma.
Nej, ja, men där var nog, om vi tänker på tidigare då när jag bodde hos mamma, då, nej men hon älskade ju att hon lagade ju alltid 4 portioner för mycket hela tiden, så att även om vi var, du vet, 12 stycken i familjen, ja, men då lagade hon mat för 15 liksom. Och det där var ju så här i slutet när det var inte så många kvar, det var bara kanske 5 hemma, och jag lagade fortfarande mat för 15 pers, så jag bara, du kanske kan liksom, ja, bara, det är liksom, alltså man häller i, då häller man i 1 liter grädde, jag bara, men du kan ju köpa en sån här 3 deciliter grej istället. Nej, det går inte. Det är liksom alltid planerat efter en stor kok.
Jag förstår det. Och så var det hemma hos oss också. För sig, grytorna stod alltid på spisen. Så att vi bara kom och ta, även om man hade kompisar med sig. Men jag kommer ihåg när man började bli så här 13-14 och så här, småsyskorna målade massa, de trodde man kunde måla på väggarna. Det var ju liksom bara målat överallt liksom och ritat. Och
yes, okay.
Stökigt på toaletterna. Och du, men då var ju så här, tänkte själv så här, 8, 7, 6, 5, 4, det tog aldrig slut.
Nej, jag fattar.
Och de gapade och skrek och gick upp tidigt på månaderna och det var liksom kaos hela tiden. Då tyckte man inte alltid att det var så kul att komma hem kompisar till en. För det var ju liksom, i de svenska familjerna var det mer ordning och reda.
Aha,
det kanske, de kanske uppskattade för de tyckte det var lite stökigt och kul och det hände saker.
Så upplevde jag det. Att det blev intressant.
Ja, precis. Men man själv vet jag när jag var så här 13-14 mamma. Ja. Och nej, nu kommer de se stökigt och fult
men,
det här.
Tror du att
fast
det...
jag brydde mig fast jag visade inte att jag brydde mig.
Jag fattar. Men tror du att det kan ligga med en grej till? Att man känner att vi är annorlunda, att vi kommer från ett annat, att vi har en annan kultur. Att det kan ligga så här, och tänk om det, kan det ligga något sånt?
Ja, men, alltså, ja, men det var ju också rätt pinsamt, för min pappa skrek ju hela tiden.
Aha.
Och han var döv i ena örat och hörs skadade andra. Så,
okay.
Så var, även om man pratade normalt. Aha. Så blev mina kompisar så här, oj hoppsan, vill han att vi ska dra härifrån? Jag bara, nej, han viskar just nu, det är lugnt. Jag ska berätta för er när han bråkar på riktigt. Då hade ni stuckit för länge sedan. Och så bara vände han sig om och så gapade och skrek på att någon skulle hämta kaffe eller socker. Eller att maten var för osalt. Alltså det var så sjukt. Skrika till och så här, jag bara skitsamma, han är sån. Så jag fick alltid liksom på något sätt... Man kanske skämdes, men jag struntade i att jag skämdes. Okay. För det var ju vad det var.
Just det.
Och jag hade ingen lust att dölja det. För att
det var ju starkt
av dig.
Det.
Men jag tyckte det var pinsamt att han satt och gapade och skrek. Men jag försökte ju, som jag sa, skoja bort det.
Just
när han är sådär. Jag bara sa till mamma, fixa honom. Vi ska in och äta pita bröd i köket. Och så hörde man han satt och pratade med sig själv. Gud, vad ska alla andra araber säga nu när de släpper in de här killarna?
Jag fattar. Men här, hos oss var det tvärtom annorlunda. Där var det så oerhört löst i kanten. Vi kunde ju komma och så fixas det någon mellanmål när man kom hem från skolan. Och så kunde mamma ofta stämma, för det var någon spädbarn som skulle fixas till med. Vem jag nu hade med. Martin, du vet, de är borta, vet du, på Anderssons där, vet du, på hörnan. Kan inte du gå och palla lite äpplen och ta lite plommon? Du vet, mina kompisar, de bara... Och jag tyckte det var så pinsamt. Men så var det. Hon hade bara, ja, men de är ändå inte hemma. Då kommer det ändå att trilla. Så hon liksom rättfärdigade sitt påstående. Liksom, så här.
Hon rättfärdigade sin stöld.
Så att det var så här... Jaha, alltså, här har ni plast. Så vi fick plastpåsar och så fick vi gå och veta. Och var ju så här, jag undrar vad det pratades om i hemmen när de kom hem. Så här,
Nej, Martin mamma sa att vi skulle gå på handla. Så att jag hade varit ute med barnvagnen, rekat där. De är på resa, det är liksom så jag ser posten ligger kvar i, nej fy fan.
Fast det här, du, man kan ju skratta åt det idag.
Ja, det kan man.
Hon har ju egentligen rätt i sak.
Men, ja, men ändå.
De kommer inte orka äta upp alla de där äpplena. Det är väl bättre att palla några äpplen än att de...
Är det här något vi kan ta upp nu som vi skickar ut till svenska befolkningen,
ja, det,
till dina lyssnare?
Ja,
fan, kolla vilka inte. Som är hemma. Fallfrukt kommer ändå ruttna.
Exakt.
Ta lite äpplen. Ja, ta lite.
Jag på riktigt skulle inte ha något emot det. Och är man inte hemma, men gå in och sno några äpplen då. Vem bryr sig?
Låna. Är det ett ord vi kan använda här? Eller...
Eller vad ska man kalla tillbaka?
Vi kan komma, man kör ju system, så kommer du hämta på något annan tomt som är borta, då kommer du lämna tillbaks.
Men du, var någonting annat din mamma gjorde? Så att jag inte slipper skämmas själv över min egen familj.
Nej, det var mycket. Ja, men jag, ja, ja, kan jag ta det här nu? Ja, men jag har ju också suttit, det kan, nu hon är ändå bort. Alltså det kan jag få out ännu mer. Jag har ju suttit i mitt i vardagsrummet hemma hos mamma, vart hos pappa hälsa på, och så vet i högstadiet då kommer ju polisen hem, och eller hem, de kommer inte alls hem utan de kommer till skolan, och så pratar de om allt där, du vet, med droger, det är alkohol och Maria, ja, du vet hela den grejen. Och det har haft en sån idag, och åker till helgen hälsa på mamma, jag och min brorsa sitter i soffan, sitter så bara, men vad är hon har i fanns? Vad är det för blom? Nej, lägg av. Och då tänkte jag så här, hon har varit oerhört noga med sina planter år efter år. Så jag bara, men herregud, det är fan Mariana. Så, och du vet, när det väl kommer upp för, när man går i nian, jag bara... Det här är helt, bara, ja, de är ju faktiskt jättefina växter. De här måste... Det är, jag använder dem, jag tycker de är vackra. Ja, för jag ställde på
det. Ja, har man ju förstått att hon rökte på.
För hon drack aldrig, gjorde aldrig något sånt. Så, och jag vet inte om hon rökte heller, det kan jag inte säga. Men det fanns såna i fönstret.
Och så har man hela livet gått och tänkt, det luktar gott här inne.
Det är lite sött.
Du har blivit påverkad utan att veta om det redan som 5 år.
Jag tror, hör kvar med den här hippie-grejen. Det var mycket rökelser och grejer och indiska grejer, så att... Jag vet inte, kanske döljde sen. Och kanske behövde det för att hålla sig lugnt, kan jag säga.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och sen så flyttar du till Stockholm. Mm. När tar du dig själv i kragen? När visste alltså, du att du skulle hålla på med musik? Hade du sjungit mycket och spelat gitarr som barn?
Det kan jag säga att hur mycket vi än flyttade och sådär, så fanns det alltid med. Liksom. Och det var en liten del av... Nu vet jag inte, men lite som du kanske hade sporten då, handbollen. Ja, det blev en identitet. Man blev liksom en... I den där åldern, man letade efter sig själv. Liksom. Och för mig blev det musiken och kände mig trygg i det. Och visste att, okej, det visade sig att jag kunde sjunga. Liksom, och vad det än var så verkar jag kunna sjunga det. Så jag hade lätt för det. Och då när jag väl hamnade i Örebro, nyinflyttad och sådär, då... Ja, men då visade det sig att du behövdes en sångare i ett band, och sen rullade det bara på. Så då blev det under många år, så blev jag liksom hårdrocksångaren i den unga hårdrocksången. Då hade jag ju långt hår, jättelångt hår. Liksom. Gick omkring och var tänkte att jag skulle bli världsstjärna och spela i USA och Japan och på de mest, alla de där stora scenerna. Så det var liksom min dröm. Så musiken blev, jag blev musik liksom, det blev min identitet. Och sen då när jag väl hade gått ut gymnasiet så behövde jag ju skaffa, jag ville inte plugga vidare, jag ville skaffa något jobb. Åkte upp, bodde hos mamma då, flyttade in hos syskonen. Helt plötsligt så fick jag ett eget rum hos min mamma. Hon flyttade ut två ungar, så de var, fick bara tre ungar i varje rum. Det var så här, och då bara, när du kom, då fick vi inte vårat liksom. Jag bara, nej men det är inte okej. Hon tyckte, men nu kommer Martin här, nu får ni flytta på er. Nu är han hemma igen.
Hur gammal var du då?
Ja, men då var jag 19.
Och var bodde mamma då?
På Södermalm. Då till slut så hittade jag, såg jag en annons om att de sökte sjungande servitörer på någon ställe som heter Wallmans salonger. Och då gick jag dit och visste inte riktigt vad det var så där liksom. Men då fick jag jobb där. Och då fick jag i alla fall sjunga, men jag fick servera också. Vilket jag tyckte var skitkul. Och sen rullade det bara på. Efter det så jobbade jag något år och så helt plötsligt kom det någon och frågade om inte jag skulle göra en audition för en musikal. Och jag hade inte riktigt koll på det. Och helt plötsligt så hade man huvudrollen i West Side Story.
Hur gammal var du då, 2021?
Då var jag 23, va?
Så du hade jobbat några år då på?
Ja, det hade jag gjort. Jag har gjort lite annat. Sådär. Men ja, precis.
Men hur känns det, bara knipa en huvudroll i West Side Story? Det är ändå en stor musikal runt om i världen.
Absolut, ja men så var det. Och jag, det var väl lite så här, jag kom väl in lite på charm, men sjunga kunde jag ju liksom. Och även, jag säger det, i och med hårdrocken så är det så oerhört väl förberedd rent sångmässigt. Man sjunger så otroligt mycket och starkt varje dag. Så du blir väldigt... Jag fortfarande kan falla tillbaka på det där. Och jag visste väl inte riktigt vad jag gav mig in på när jag tackade. Och jag är liksom ingen musikalkill, ingen utbildning. Jag är liksom... Behöver jag sjunga högre, då sjunger jag starkt. Då är jag i mer bara. Det finns ingen teknik. Men tydligen fanns det teknik då. Det med så att, och sen har det liksom bara rullat på. Och då blev folk så här, oh, men det är den här nya musikalkillen. Och jag fattar ingenting. Jag bara, musikalkillen? Fan, jag kan ju ingenting om musikaler. Jag råkar få det här. Jag behövde det här jobbet. Jag behövde de här stålarna. Men det var väl egentligen först då som jag liksom insåg att det här kan jag jobba med resten av livet. Om jag med det jag har kan komma hit, och såg på alla de som var med i den här uppsättningen, vilka var alltså de bästa då. Det var ju fantastiskt liksom, med från skådisar, allt från Ingvar Hidvall till Reni Mirro var med, det var Kalle Dayal, det var alltså var hela Benke Rydman, det vet det var, alla var där liksom, Petra Nilsson, Rickard Herrey, det var. Och då fattade jag att okej, och jag är med om här, då kan jag fortsätta med det här.
Nu är ändå kanske människor du har sett upp
till. Ja, som jag sett upp till. Jag liksom, de var väldigt duktiga på det de gjorde. Och sen...
Men de var ju redan kända, ja, då, tänker jag, på 90-talet.
Ja, verkligen. Det var de. Och att jag fick vara med dem. Och då kände jag, men då kan jag nog hålla på med det här. Och sen höll jag på att leta ganska länge vad det var jag ville... Jag var ju som en schweizisk armékniv som jag kunde göra sångmässigt nästintill vad som helst. Liksom. Inte jättebra på att dansa, men folk tror ju att i och med att jag gjorde då West Side Story med några av Sveriges bästa dansare, så var ju folk så här, hade jättebra på att dansa, men jag, det är katastrof. Ja, men jag var ju så här, de insåg det ganska snabbt också.
Du kan vara med i Let's Dance.
Du tycker det? Ja, jag vet inte. Det gick ju så långt att jag blev utnämnd till världens sexigaste dansare i Veckorevyn. Och du vet, de andra då, de som var med, Kalle och Renny.
De blev sjukt
irriterade. Nej, men de bara, fan, hur är det möjligt? Jo, sa jag, för att jag, när vi tog den här plåtningen, då, när alla ni hade gått hem, då fanns det en, det här var innan det var digitalt, fanns en bildruta kvar. Liksom. Och då sa jag till fotografen, du får en chans. Jag kommer göra så, och satsar allt vad jag har, hoppar rakt upp, gör ett perfekt split top, du vet så här fame, du vet, fattar det så här. Sen trillar jag ihop i en hög på golvet och ligger och skriker. Men när man slår upp mittuppslaget på Veckorevyn, ser helt oberörd ut. Gör ett perfekt smittopp. Nej, det var så jävla... Så att det drog väl på.
Har du kvar den bilden?
Någonstans har jag det.
Ja.
Faktiskt.
Din mamma, bodde du kvar hos din mamma så länge? Eller hade du flyttat hemifrån då?
Ja, men sen, jag bodde där tills jag hittade, det var ju det vet, komma till Stockholm och då var det ju lättare än vad det är nu. Men det, då, alltså mot med resten av Sverige så var det jättesvårt att få tag i ett hyfsat boende i Stockholm. Men det skaffade jag eftersom jag jobbade.
Och när träffade du Hanna?
Det var ju ganska, det var ju precis då faktiskt när jag gjorde
Härliga Hanna.
Ja, det är hon. Då hade jag gjort, det måste ju varit 97, alltså hade jag då börjat med det där, ja, precis. Så att jag hade gjort West Side Story ett halvår när vi träffades.
Och var träffades ni?
Vi träffades på, jo men vi träffades på en fest, gjorde vi, på en nyårsfest. Vi hade väl sett någon gång innan så där, men den här nyårsfesten, så det var där det blev. Från den dagen, det var ju lätt att räkna hur många år vi var ihop, för att på nyårsafton blev det liksom, ja, nu är det här som gäller.
Vilket år?
97. Ah. Det är ett tag sedan. Räkna snabbt nu.
Jag tror jag tog studenten 96-97.
Du skojar?
Nej.
Men, ja.
Det gjorde jag. Jag är född 78, så ja.
Youngster.
88, 98, 97.
Coolt.
Ja.
Ja.
Så att man kan alltid relatera till sig själv när någonting händer. Och sen så, och han har ju varit också, hon, jobbade hon på Värmland, så hon var ju också sjukt duktig.
Ja, men det gjorde hon, så att var så vi.
Ni träffades lite.
På det, av den, ja, precis. De hade en, jag jobbade på Oscarsteatern då och hon jobbade då på Valmas salonger och jag hade ju slutat på Valmas, börjat på Oscarsteatern. Så att vi kände ju till varandra liksom. Nej, men då hamnade, smällde det till där. Bara farten.
Och sen har ju ni, alltså han har gjort sina grejer, du har gjort dina grejer. Mm. Och så har ni ju skaffat tre barn. Våra barn är ungefär jämngamla, vet jag.
Mm.
Och vad, och sen, men om vi backar tillbaka bandet då. Du kör Oscarsteatern, ja. West Side Story. Ja. Och efter det måste du ha fått hur mycket erbjudanden som helst.
Ja, men sen rullade det faktiskt på ganska mycket. Efter det så blev jag ju, ja men du vet, ja, men lite känd, om man får säga så då.
Ja. Ganska mycket känd.
Ja, men det rullade ju på. Det blev mer och mer. Helt
plötsligt blev du inbjuden på Micke Bindefelds alla.
Jajamensan.
Stora inbjudningar.
Ja, det var kul. Det tyckte jag ju var.
Kände man sig lite speciell då?
Ja, men det tror man gör i början. Så är det ju verkligen. Det är så här, vet när man får sin första inbjudan, det var ju så här, men måste ha kommit fel när det står Martin Stenmark här. Du och en vän är inbjudna till. Jag bara, fan ska jag på mig? Måste liksom, sådana där grejer. Men det var ju roligt. Ja, men det var ju kul. Så där. Men sen,
jag tycker det är lite härligt när man kan erkänna hur tunt man har varit i vissa situationer.
Jo, men det är ju alltid det. När allt kommer... Ja, om du måste, så är det ju.
Ska jag berätta en sak för dig? Vi var på en paddelturnering, ja, i helgen.
Och du och Hanna?
Nej, utan vi.
Ja, ja, men, ni, ja.
Förlåt, jag tänkte på min stuvdotter, ja, som, ja, heter Anja.
Ja.
Nästan Hanna. Ja. Och då var det en massa goodiebags på, ja, den. Och jag brukar alltid säga till Anja då, min styrdotter, att men ta, jag orkar inte med goodiebags liksom. Det är mitt värsta.
Ja.
Och då var det någon som, jag kommer inte ihåg vem som sa, vi stod några stycken och pratade. Och så var det någon som sa, nej men gud, det är så fruktansvärt att folk snor med sig fler goodiebags. För då är det alltid några som inte får.
Ja.
Jag bara, men det där är så sjukt, för då hatar jag goodiebags. Ja. Men jag kommer så väl ihåg när man var på sådana här bio... invigningar, ja, när man skulle inviga, ja, en film, då var det alltid en goodiebag på varje så här, stol, ja, okay, i biosalongen. Och det satt i mig där från att man där tog tre apelsiner för mycket när man var liten. Liksom.
Så, jag bara,
så jag snodde typ med mig 2-3 goodiebags, så, ja, att jag kan ge en till syrran,
ja,
en,
ja,
den andra syrran, kan en till kusinvitamin och så kan jag liksom,
ja, behålla tre sorten. Stycken. Ja,
men det var så.
Ja.
Liksom, idag bara, Och det är så här, när du blir mätt på någonting så är det inte lika intressant längre. Men man får faktiskt inte glömma att man har varit där själv.
Absolut.
Och varit sån. Så att liksom,
nej, det är väl payback
då.
Verkligen,
ja. Det sa jag verkligen. Så vet ni vad, när jag var i 20-årsåldern och tyckte det var så fantastiskt att gå på en premiär, ja, och slå med mig några liksom goodiebags. Och det var ju oftast...
Då måste jag sett dig när du gick därifrån eller stoppade de innan för jackan eller vad gjorde du?
Men oftast var det väl kanske att det inte var fullt i biosalongen så att det fanns några extra över. Det var de man tog.
Ja, men då var det ändå.
Jo,
du tog dem inte på vägen in.
Nej, jag tog dem på vägen nu. Ja. Jag väntade tills salongen tömdes.
Då tycker jag att det är helt okej. Det är så faktiskt som att kolla ifall någon är på semester.
Det är okej, var lite tjuv.
Min mamma hade gillat det, kan jag säga. Nej, bara så att du vet. Ni hade varit like this, hade ni varit, kan jag säga.
Ja, ja, ja.
Det är ju superkul. Det är ju någon som ändå ordnar något fantastiskt.
Absolut,
har lagt
absolut
ner sin själ och gör någonting. Så jag tycker att det är roligt. Och ibland kan man ju bli lite så här. Det vet väl alla som har barn eller småbarn. Liksom att det är mycket fix och trick som man håller på hela tiden. Ibland så, då när det kommer en sån här inbjud, det är skönt. Va? Det är ordning och reda. Liksom. Det är med att man får träffa flera stycken som man kommer tycka om. Ja, visst att man står där och på röda mattan och vinkar och säger hej och så, men det är, jag tycker ändå att det är lite lyxigt att få det, att det är fixat, det är mest det.
Jag brukar ju säga det, eller jag var med i en tidningsartikel inte så länge sedan och då så sa jag det att livet är så orättvist egentligen, för att är du känd eller du är rik så får du så mycket mer gratis. Mm. Och det ligger ju något i det.
Verkligen. Ja, men där brukar jag tänka så. Jag brukar ta med mig, om nu när man väl, jag blir fortfarande lika glad och tar det absolut inte för givet att det kommer de här inbjudningarna. Men jag brukar ta med mig folk som verkligen behöver göra något och som kanske inte har medlen att göra det. Och ibland så här, jag minns någon gång jag ringde och frågade, kan jag ta med 11 personer? Kan jag ta med alla syskon? Ja, eller du vet så här, man gör någonting, vi har en inbjudan här till, jag bara, ja, och då blir det så här, ja, men ingen av dem har stålar liksom, och nu, då i början hade inga pengar heller, men då jag bara, öst, det är samma sak. Och jag kommer ihåg när jag var liten, det här det var ju så här, jag hade en period, jag kommer ihåg att jag en gång gick in i en affär, tog jättemånga chokladkakor på riktigt, hade inga stålar och tyckte synd om saker och delade ut till mina syskon. För jag var helt säker på att jag var Robin Hood. Ja, men det var så, det var inte okej, men så var det. Du, det här är sant, jag gick till ettan
och
med
så,
Robin Hood.
Och så anklagar ni invandrare för att tjuva.
Men då finns det väl, kolla Stenmark. Det är liksom, det var...
Skillnaden är att ni svenskar kommer undan.
Ja, nej, inte jag vet inte. Men jag lyckades, ja, för att ingen upptäckte mig. Men det var ju mer så här. Det var, mamma kanske såg den här sidan hos mig. Jag vet inte om hon frågar någon av de andra syskarna. Ja, hon bara, det är bra, honom ska jag liksom. Ja, du måste vara lite försiktig här.
Det är Robin Hood jag vill ha.
Ja, ja.
För att komma in på något seriöst. Efter West Side Story, vad hände då?
Efter men då börjar jag jobba och få lite stora jobb som är så här, för jobba med sådana som jag tycker är jättebra, allt från åkte iväg och gjorde något med Robert Gustafsson och Helene Sjöholm och fick göra alla de här TV-programmen och folk började fråga om jag kunde sätta upp egna, alltså göra små egna shower och så där.
Blir man rik på det här?
Nej, inte riktigt. Men jag jobbade så här, om man hade gjort en, inte jätterik, men du klarade jag, helt plötsligt kunde jag ju skaffa en lägenhet i alla fall.
Kunde köpa chokladkakor?
Jag kunde köpa chokladkakor, precis. Jo, men så var det ju. Och sen så, det var ju det att jag jobbade så otroligt mycket. Alltså, och då till slut blir det ganska bra, så att man bra ställt. Så att jag tror att det var en period under några år där jag kanske gjorde, ja, men jag gjorde nog 200 spelningar om året, vilket är jättemycket liksom. Och
det här var under tiden också du hade barn.
Ja, precis. Precis. Det började redan innan, men sen så fick vi ju Ida. Och då
var jag inne i en sån där, och då samtidigt så kom jag med, fick jag frågan att vara med i Melodifestivalen. Och jag hade tackat nej många år.
Men och varför det?
Nej, men jag tycker, vad ska ha jag där att göra? Samma sak som jag tänkte det här med musikal. Jag fattar inte, vad har jag där? Men du vet, men så var det nog faktiskt en gammal kompis till mig från mitt gamla hårdrocksband, Lorien i Örebro, som hade varit med och skrivit en låt med några andra killar från Örebro. Ringde honom, du, vi har gjort en låt här som är liksom lite så här showlåt. Den är lite så här, jag vet inte riktigt hur jag kan förklara, men kan du lyssna på den? Så gjorde jag det, så jag bara, ah, men fan, den har, jag gillade musiken och det liksom så här. Jag bara, men jag gillade grejen i det liksom. Och då kände jag att jag var i lite det läget att jag behöver göra, alltså svenska folket måste se att jag är, att jag kan entertaina, tyckte jag då. Och då tackade jag till det där. Och då gjorde vi Las Vegas. Och till min stora förvåning måste jag säga, jag gick ju all in i det där, men till min stora förvåning så vann vi. Eller jag, vi, gjorde vi. Och efter det...
Vilket år var det här nu?
2005. Så att du vet, det rullar på. Det har varit några år där jag liksom... Och då gör det...
Och på vilken plats kom du i stora?
19:e gjorde jag. Så att det var... Och då blev det en stor grej här hemma liksom. Så där att det var, vi kom bara på 19:e. Och så man bara, fan också. Jag är också lite tävlingsmänniska. Kanske inte lika mycket som dig, men inte långt ifrån.
Ibland är de bara inte mogna för bidraget. Malena Ernman tycker jag låg före sin tid med den låten med lite operainslag.
Verkligen, hon är ju toppen. Hon är liksom
sjukt
topp
duktig
i världen på det hon gör.
Och så kommer hon inte bra i Eurovision. Nej. Och så kommer någon annan liten österrikisk person och tar hem hela alltihopa några år senare. Jamen. Och den låten var inte bättre än hennes.
Men vet du vad? Musik är ju så. Det finns ju inga rätt eller fel. Det är bara liksom, det handlar om timing och det handlar om, det är så mycket runt med energier och grejer. Så att det där är, det kommer aldrig, det är därför det är så här. Det är ett kul event, Mello och Eurovision, men det kommer ju aldrig vara liksom... Det går inte att tävla musik på det sättet, utan det är så mycket andra grejer. Men,
vill du vara med igen då?
Jag har ju varit med några gånger sedan dess. Och jag är med varje gång jag har någon låt som jag tycker är fin eller har något att säga. Jag har liksom jag kanske inte gått in så här, jag har vänner som jag vet går in så här, jag ska vinna Melodifestivalen. Då väljer man låt ut efter det. Det har jag aldrig gjort. Utan jag har bara gjort så här, vad vill jag göra just nu? Kanske inte supersmart om man liksom så här, men jag har gjort det för min egen skull. Jag tycker att det är en fantastiskt rolig plattform att visa upp någonting nytt.
Kan du tänka sjunga en duett med Hanna?
Om jag skulle göra det, det tror jag mycket väl vi kan göra om några år kanske. Med tag. Hon är ju sjukt bra, hon sjunger så bra.
Men det vore jättekul.
Ja, jävlar, otippat.
Ja.
Ja,
den du kommer att rösta på,
bara för att liksom. Ja, kolla, det funkar ändå.
Lätt. Ja. Du jobbar mycket och så vidare, och ni har fått tre fantastiska barn och nu har ni gått illa vägar. Hur är det att vara singel? Vill du leva det här varannan vecka livet?
Ja, men ja, hur är det egentligen? Ja, men jag tycker det är ju det är oerhört annorlunda. Man är så, efter så lång tid tillsammans, eller även det här med att ha barn då, de senaste 10 åren, 3 ungar liksom, det är grejer hela tiden. Och då att varannan vecka, man är fortfarande alltid pappa, men varannan vecka har man inte ansvaret. I början är det så här, oh shit, woho, jävlar, vänta nu, en vecka jag grejer. Och sen all in den andra veckan. Men det där vänjer man sig av med ganska snart. Så att,
jag tänker också så här, du har ju alltid haft syskon runt omkring dig. Det har alltid varit liksom folk.
Du menar om det är tomt då?
Ja, ensam. Men blir det tomt?
Jag har nog vant mig nu vid att det är lite lugnare. Det har tagit tid. Har gjort. Men just det där att, och i början var jag så här, jag måste åka, du vet, göra något. Jag går på den här festen eller jag åker hem och äter middag hos den här. Men ju längre tiden har gått så har jag känt att man, det är inte så jävla dumt att faktiskt möta sig själv, just också när man har haft då ett liv som, och det ändras markant i och med att man bryter upp sig. Det är ganska, man måste ta sig tid och fundera ut vad det är, hur ska resten av livet se ut? Och då måste man, det behöver vara tyst och lugnt och ensamt ibland. Man kan inte bara gömma sig bland full rulle.
Och hur skulle du säga, vad är svaret på en lyckad skilsmässa? För vad jag förstår så är ni ju vänner och det verkar funka bra. Mm. Liksom, jag vet att du alltid pratar varmt om Hanna, att hon är fantastisk på alla sätt och vis. Vad är det som gör att det blir bra då? Susan fattar, ja, alla ja, relationer har sina ups and downs.
Ja, liksom. Så, nej, men jag tror att det
men är en annan sak.
Ja, nu borde vi kanske sitta båda två då, så man tycker väl olika såklart. Men jag tycker att tid, att det liksom och att man, det viktigaste är alltid barnen, 100%. Allt annat skit vad det nu är, det får man, det är liksom barnen först, se till att de har det bra. Det tycker jag att vi har varit superduktiga på, löst det på ett bra sätt så att de, och då känner man sig, det tror jag är viktigt, så man inte har någon ångest över den situationen så där. Och det är jag superglad för, att vi båda, jag känner mig så otroligt trygg med att ungarna är med Hanna. Hon är liksom klok och bra och liksom, jag tror att hon känner åt andra, och även om vi gör på olika saker så känner man liksom grundgrejen är bra liksom. Men sen så jag tror att det bara, allt måste få ta tid, tror jag.
Tiden läker alla sår, brukar man ju säga på svenska.
Jag hoppas det, men det tror jag att det gör på något sätt. Jag vet, ja, det finns ju något i det talesättet. Är det liksom markant, ursäkta då, åt helvete, så kanske det inte gör det. Men då får man väl ta ett beslut då, att hur vill jag ha det från och med nu? Det är en svår fråga.
Och sen är det ju som du säger, när man vet att barnen är med en person som man vet är sjukt bra på alla sätt och vis, och som man vet är bra med barnen.
Just det.
Då kan man ju inte få det bättre.
Nej, men jag
tänker jag, förstår du?
Nej, och så känner ju jag verkligen. Och då undrar jag, tänk om det inte skulle vara så. Vilket jäkla helvete det måste vara. Och det är, tyvärr så tror jag att det är många som har så, att man är så här. Man läser och man vet grejer i, hör talas om saker och jag blir mörkrädd när jag hör det, men där känns det bra. Jag vet inte om man kan ge råd. Det enda är, ta det lugnt och sätt ungarna först. Så tror jag att det är det viktigaste. Och var ärlig mot dig själv. Säg vad du tycker.
Och så när saker och ting eller annat, kan ni i ert fall då ställa upp i Melodifestivalen och sjunga en liten
duett. Bettina har skrivit en låt nu som Gärda vill ha med, och det säkraste sättet att få med Mello, det är om jag och Hanna sjunger så duett. Ja. Då skulle tacka jag direkt, kan jag säga. Förstår du vad tidningarna kommer älska det?
Jag skulle skriva en låt som heter Vi fantastiska båda två. Jag tänker så här, du har ju fått lite så här, du har ju blivit lite skådis här på senare år också. Ja,
vad hände egentligen?
Men vadå, du med någon amerikansk film?
Ja.
Vad, berätta. Och, ja. Hur känns det?
Ja, men det var ju superspännande.
Känner du dig lite coolare nu?
Inte det minsta.
Sluta, Martin. Lite coolare?
Nej.
Inte?
Inte det minsta. Okay. Jag är fortfarande lika förvånad. Jag har ju liksom den här första då som, det är det, så fort man nämner huvudkaraktären i den här filmen så blir folk bara, va?
Vem är det då?
Anthony Hopkins.
Wow.
Och då är det folk, så alla säger wow.
Ja, han är fantastisk.
Ja, han är hur bra som helst. Och jag då, jag märker helt plötsligt hur ett namn kan få folk att helt plötsligt titta annorlunda på.
Hur är Anthony?
Jag har aldrig träffat honom, det är det som är grejen.
Du får bara vara med i filmen.
Ja.
Vad spelar du i filmen?
Jag spelar hans gamla högerhand. Zero Contact heter den.
Men hur kommer det sig att du inte träffar honom då?
För att den spelades in under pandemin. Den spelades in i 17 länder och alla spelade in i sina egna länder.
Och hur fick du rollen?
Faktiskt genom att jag hade spelat på en
filmpremiär på faktiskt en annan Anthony Hopkins premiär, och den producenten var där och jag körde på ganska hårt och gick till baren, drack en öl och han stod bredvid och presenterade sig och sa han, du har aldrig funderat på att filma? Jag bara, ja det vore kul, ring mig när du har något, sa jag, och så gick jag köpte honom en öl och så gick jag därifrån, inget mer med det.
Och så ringer han?
Efter, ja det är helt sjukt.
Efter hur lång tid då?
Ja det är ju nog 3 år senare.
Sjukt.
Men då, vi har en, det finns en gemensam nämnare i en filmklippare som är kompis till mig. Det var han som ringde och frågade om jag kunde komma och spela på den här festen. Och han har fortsatt jobba med den här producenten. Så då när han bestämde sig för att göra den här filmen så han bara, vi behöver en kille i Sverige som ska vara ungefär 50-årsåldern, bla bla bla. Så jag bara, vänta nu. Den där killen som var på den här giggade, då ringer han Håkan då, som min kompis heter, som även min karaktär i filmen heter, Håkan Nordqvist. Och då ringer Håkan upp med sig, du Martin, vi har, det är ett trepartssamtal här. Han vill, hi, it's Rick, you remember me? Och jag bara, det, då håller jag på att spela in såpa nere i Vänersborg när det sker. Och då får jag frågan om det här och ja, men gör lite provgrejer och sen så är jag med. Och nu, nej men så, nu är det ju på G med en uppföljare. Så mycket kan jag säga.
Hur ser framtiden ut? Jag skulle precis fråga.
Ja, då kan jag säga att nu är alla restriktioner borta. Hela min sektor, det har alltså varit 2 år där man inte har kunnat jobba överhuvudtaget.
Vad tycker du om restriktionerna? Hur har det slagit mot dig?
Nej men... Det har slagit på det sättet att jag inte har kunnat spela. Det som jag tycker är roligast och det som har varit min huvudsakliga inkomst har ju varit liksom att faktiskt åka runt och spela och möta publiken. Den har ju varit helt raderad i 2 år. Och för alla av mina kollegor inom samma bransch har det varit katastrof. Sen hade jag turen och modet för att ändå säga att hoppa på någonting nytt. Så att då göra de här... 4 säsongerna av Lyckoviken då, Läckbergs serie, har ju gjort att jag liksom, det har, jag rullar på okej för mig. Och sen då trillar den här amerikanska produktionen in och sen ja, en fortsättning på det liksom. Och det har gjort att jag ändå haft grejer att göra. Men under tiden, jag har ju sett till att jobba hela tiden, så jag har skrivit hela tiden. Så att nu finns det ju väldigt mycket material som jag ska då på något sätt...
sätta upp en show.
Ja, och sånt. Så allt, mycket sånt är planerat och klart. Men nu är det ju, nu ska ju alla ut samtidigt. Så jag tar det lite lugnt, gör klart de här filmgrejerna.
Jobbar lite i vassen.
Ja, men du vet, så, ja, men jag tycker det ibland. Det är inte dumt att gömma sig i vassen ibland.
Nej, du får lära mig hur man gör.
Ja, gömma sig i vassen. Inte bara ropa, det är Bettina här.
Tack för att du kom hit.
Du, tack så hemskt mycket. Tack. Mysigt. Vi får fortsätta, för vi har bara kommit, vi har kommit en tiondel.
Du är välkommen tillbaka.
Jag säger till när jag kan.
Ja, exakt. Du är alltid välkommen tillbaka.
Hej.
Tack.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.